Hej och välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdagen den 7 september när vi spelar in detta. Idag ska vi prata om brytpunkten och jobbskatteavdraget. Samt så frågan om Spotify blivit den nya pengatvättsmaskinen. På söndagen meddelade ju finansminister Elisabeth Svantesson att regeringen stoppar höjningen av brytpunkten för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Istället för att höja till 57 000 kronor i månaden som den skulle ha gjort om man räknat upp brytpunkten med inflationen så ligger den nu kvar på 51 000 kronor vilket ska finansiera ett jobbskatteavdrag på 11 miljarder. Ellen, du skrev att man häpnar i måndagens DI. Om vi börjar lite med lite bakgrund, varför denna reaktion?
Dels för att det är en 180 graders omsvängning i politiken från regeringen och dels för att man så ogenerat använder Socialdemokraternas retorik. Och om man börjar då med hur det ser ut efter att budgeten presenterades förra året så fick ju regeringen ganska hård kritik från Socialdemokraterna för att man inte stoppade höjningen av brytpunkten. Och det handlar helt enkelt om vid vilken lönenivå man börjar betala statlig inkomstskatt som ju automatiskt ska räknas upp med inflationen. Och beslutet att låta den höjningen ske försvarades ändå av regeringen med näbbar och klor. Och de kallade Socialdemokraternas beslut att pausa den här uppräkningen för en höjd skatt för de som betalar statlig inkomstskatt. Och Ulf Kristersson stod i en debatt i tv och sa att det var en sanslös politik, det som Socialdemokraterna gjorde, att göra det i en tid när folk tampas med höga räntor och hög inflation. Och nu kan vi ju se att han och hans regering gör precis samma sak själv, trots att vi har högre räntor nu än vi hade då. Och det andra handlar ju då som sagt om retoriken. Det här jobbskatteavdraget som presenterades tidigare i veckan, det är ju fantastiskt bra. Men det finansieras ju då genom den här pausade brytpunkten. Och det menar regeringen och Elisabeth Svantesson är rättvist eftersom att det är en skattesänkning för vanliga löntagare, säger man då. Jag skulle säga att det är anmärkningsvärt sätt att utmåla personer som betalar statlig inkomstskatt på det här sättet, som att alla de här skulle vara miljonärer. I den här gruppen så finns poliser, rektorer, barnmorskor, det är personer
gruvarbetare.
Precis. Det är personer inom sjukvården som kanske tar ett extra pass på helgen eller natten. Och Elisabeth Svantesson använder då alltså precis samma uttryck som Magdalena Andersson gjorde 2 veckor tidigare när de presenterade sitt förslag på sänkt skatt. Båda talade alltså om den här rättvisa sänkningen för vanligt folk och att man så oblygt anammar en socialdemokratisk syn på skatter och olika löntagare tycker jag är ganska sorgligt faktiskt. Det är nästan mer upprörande så att säga än själva beslutet att pausa brytpunkten.
Det här är ju ett sätt för Moderaterna att desarmera frågan, tror jag. Därför att nu kan Socialdemokraterna inte riktigt ösa på med kritik om detta. Men man betalar ett väldigt högt pris när man så att säga underkänner sin egen grundpolitik. Det har ju också visat sig i artiklar i Expressen att det inte är så att säga så att Sverigedemokraterna har ställt kabinettsfråga på det här. Utan det är, de ville visserligen inte höja brytpunkten, men Moderaterna la sig direkt. Om de uppgifterna stämmer så är det ju Moderaternas analys att det här går inte att gå fram i detta läge när Socialdemokraterna har så fina opinionssiffror.
Vad säger det här om tillståndet till Moderaterna och relationerna mellan Tidöpartierna?
Ja, men nu är det precis som Tobias inne på. Alltså, om man ska tro Elisabeth Svantesson själv så säger hon att det här är någonting som alla 4 partier är rörande överens om. Det verkar inte ha varit en särskilt stor konflikt i den här frågan. Då får man ju också så att säga, då hålls man också ansvarig för det här beslutet på ett helt annat sätt än om man hade sagt att det var en eftergift. Jag tror att reaktionerna hade varit helt annorlunda om Moderaterna hade sagt att man förlorade den här frågan. Det hade inte varit särskilt konstigt som sagt i en budgetförhandling. Men det gör man ju inte. Utan det verkar ha varit så att man la sig ganska enkelt i den här frågan. Så om man ska tro då hur det fungerar inom Tidöpartierna så går det väl ändå ganska bra. Där är det frid och fröjd. Men inom Moderaterna så har det ju blossat upp en ganska hård kritik ändå. Och det gäller inte minst från företrädare i Stockholm. Kanske då att den här kritiken och missnöjet dämpades något i och med att man presenterade jobbskatteavdraget. Men jag tror att missnöjet inom partiet är större än det som syns utåt så att säga i debatten. Och jag håller verkligen helt med Tobias, att jag tror att det här säger någonting om att man är väldigt defensiva nu. Alltså man vågar inte ta den här konflikten mot Socialdemokraterna. Jag tror man skräms av deras höga opinionssiffror. Det kommer ju nya idag. De har ju rekordnivåer och sådär.
Samtidigt så inkomstskatterna är ju det som diskuteras. Det är det som människor möjligen kan begripa lite av. Samtidigt så kommer ju då Elisabeth Svantesson i Dagens Industri idag och berättar att skatterna för företagare, alltså de här 3-12-reglerna, ska göras mer generösa. Så någonstans så har de ju förstått vad, som jag då tycker, vad Sverige behöver. Men den här 3-12-frågan, där finns det en konfliktlinje med Socialdemokraterna, men den är inte publik. Den är lite svår att göra en valfråga av. Så det är i alla fall en sak som är bra, att man fortsätter på den linjen. Det här aviserade ju Elisabeth Svantesson i våras, tror jag det var, att 3-12-reglerna skulle bli bättre och att expertskatten för utländska experter som kommer hit ska förlängas från 5 till 7 år. Ett väldigt tydligt önskemål från innovativa företag att 5 år är för kort tid för att locka hit experter med den här lägre expertskatten.
Där vågar man ju någonstans stå för sin politik.
Just det.
Det på ett sätt som man då inte vågar i frågan om brytpunkten. Jag tror att det handlar om att det är en teknisk svår fråga att kanske nå ut, och man tror inte att man vinner några väljare på det helt enkelt, och då så släpper man den på ett sätt som jag tror är ganska skadligt på sikt. Vad ska man göra den dagen man vill höja den igen? Då kommer det här dyka upp. Den retoriken man använt den här gången.
Socialdemokraterna har kritiserats för att närma sig Moderaternas politik. Nu närmar sig Moderaterna Socialdemokraternas politik. Vad säger det här om det politiska tillståndet?
Alltså skattepolitiken brukar ju ändå vara den stora slitytan mellan höger och vänster. Och plötsligt är det inte det. När det gäller inkomstskatter, det som gäller var och en av oss, så är den enda skillnaden för närvarande att Socialdemokraterna vill ha ett förvärvsavdrag som alltså ger lägre skatt till alla, oavsett sorts inkomst, så att säga, även om man går på bidrag eller är förtidspensionär och så, medan Tidöpartierna vill att det ska vara ett jobbskatteavdrag, att det ska vara för löntagare bara, plus att de då inkluderar ålderspensionärer också i en annan skattesänkning. Men det är ingen större skillnad helt enkelt.
Nej, precis. Och det man kan tänka sig är ju att de här två, de största partierna, eller de statsbärande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, på marginalen försöker nå varandras väljare genom att göra så här. Skillnaderna minskar ju då givetvis drastiskt i den ekonomiska politiken som ska vara den stora vattendelaren. Och det gör ju också, skulle jag säga, samhällsdebatten lite idéfattig. Det ska inte vara så små skillnader mellan de två stora partierna. Jag tror att demokratin och debatten mår bra av att det är, av att partier så att säga vågar stå för det de egentligen tror på. Magdalena Andersson påpekade det själv när de presenterade sin skattesänkning. Det var ovanligt, att det är ingenting man brukar höra från dem, så att säga. Så att det sker ju en slags samling in i, mot mitten, om man kan säga så, från båda hållen.
Det finns naturligtvis någon fördel i det att Socialdemokraterna och Moderaterna lite grann tävlar i att sänka skatten för det som numera även Elisabeth Svantesson kallar vanligt folk. Men de högsta marginalskatterna är ju oförändrade. Det är ju uppenbarligen en svår sak för borgerliga partier. Under alliansåren, alltså 2006-2014, så togs inte den här värnskatten bort, alltså de 5 extra procentenheterna på toppen, utan det gjordes under januariavtalet av helt andra partier, så att säga. Och det tycker jag säger en del om hur känslig den här frågan är för Moderaterna.
Trots att vi då, Sverige har bland de högsta marginalskatterna i hela världen, och jag tror egentligen att det här är Socialdemokraterna som har drivit regeringen till att göra de åtgärderna som man har gjort nu. För tidigare i våras så la man ju fram, eller remitterade i alla fall, ett skatteförslag som handlar om att man ska slopa den här avtrappningen av jobbskatteavdraget som Socialdemokraterna genomförde. Så att det fanns ju uppenbarligen med i korten att man skulle genomföra det nu i den här budgeten. Nu har vi som sagt inte sett hela, men det är väldigt svårt att se att de skulle gå fram med det, givet att man då pausade själva brytpunkten.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute.
och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Vi ska byta ämne i podden och prata om Spotify och hur kriminella använder företag för att tvätta pengar. Henrik, rent generellt först, hur vanligt är det att företag utnyttjas i bedrägerier? Hur stort är det här problemet?
Det är ett väldigt stort problem, ett växande problem. Och då måste man tänka på att den kriminella ekonomin är ju en kontantekonomi. Man hanterar kontanter och det blir ju väldigt svårt i ett land som Sverige där vi använder kontanter allt mindre som ett betalningsmedel. Du kan ju inte gå in på banker och affärer och handla för hur mycket pengar, handla hur mycket varor eller sätta in hur mycket pengar som helst, utan det finns en gräns för det. Du går inte in till din klockaffär och köper en Rolex för 150 000 utan att någon ställer frågor om det. Och därför så måste då de här pengarna på något sätt bli vita. Och då finns det ju hur många olika sätt som helst att göra det här på. Och många av dem är ju väldigt, väldigt raffinerade. Man kan använda sig av olika typer av fakturabedrägerier. Man kan naturligtvis använda sig av banker. Man kan använda sig av växlingskontor. Och så har vi då det här senaste väldigt raffinerade exemplet med Spotify där man använder, man köper bitcoin först för att sen köpa falska strömningar hos en artist och sen betala Spotify ut de här pengarna till artisten och de pengarna som då kommer in på den här artistens konto är tvättade och vita.
Vad är det för summor vi pratar om här då, Tobias? Det är inga små summor.
Nej, alltså summorna som går via Spotify är ju enorma totalt sett. Och saken är den att här handlar det ju inte bara om att man skickar in x antal pengar och så kommer det ut x antal lika många pengar i andra änden, utan det kommer ju ut mer pengar. För de här pengarna tas ju från hela Spotify-kollektivet kan man säga. Som ju då, man får ju in pengar via prenumerationer naturligtvis och sen så portioneras det ut i förhållande till antalet spelningar. Så vill man spetsa till det så tar ju de här gangsterrapparna då från Carolas pott så att säga. För hon är säkerligen inte inblandad. Och det som jag, alltså de här nätverken som behöver tvätta pengar, de går ju som bigelhundar och hittar de här sårbara delarna i näringslivet. Och har ju naturligtvis upptäckt det här med Spotify. Och falska strömningar finns det ju på så vis att någon artist vill ha lite mer pengar, vill ha lite mer uppmärksamhet och så vidare. Det är nog välkänt, men att det är just den här tvätten av svarta pengar som är det som Svenska Dagbladet avslöjade igår med ett väldigt intressant reportage tycker jag. Och där verkar det som att Spotify inte riktigt tar det här på allvar. Deras reaktioner tyder i alla fall inte på att de gör det. De vill inte visa upp sin sårbarhet, verkar det som. De avfärdar detta och jag tycker det är väldigt osnyggt av ett börsnoterat, mycket, mycket världskänt svenskt varumärke och ett konsumentbolag är det ju.
Och att man säger att det finns inga bevis för det när man då har de här gangstrarna, kriminella, som i detalj sitter och berättar och redogör för hur de använder Spotify för att tvätta pengar.
Det går liksom inte att förstå varför de inte säger att vi känner till det här, vi jobbar hårt med det, ni kan lita på oss att vi gör vad vi kan. De kan till och med lägga till att det här är en svår materia och att kriminella alltid ligger steget före och så vidare. Men alltså, det är viktigt för ett sådant stort företag att visa att man gör vad man kan.
Och strängt taget så är det ju blotta misstanken som man faktiskt bör ta på väldigt stort allvar och agera på. Och som du var inne på, Tobias, i en text här i veckan, så finns det ju en parallell man kan dra till banker. Svenska banker som ju drogs in i den här penningtvättsskandalen i Baltikum för ett antal år sedan. Och där har det ju inte kunnat i alla fall klarläggas att de här bankerna gjorde sig skyldiga till penningtvätt. Men misstanken fanns ju, och det var ju helt förödande för de här företagens anseende och också aktiekurser. Nu vet vi inte svaret än i en av de här stora bankerna, Swedbank. Men det finns ju då de här farhågorna om att de kan ha varit delaktiga i det, och det kan ju rendera enorma böter.
Och en nästan obligatorisk ingrediens i det här med penningtvätt är att det har funnits en rapport, det har funnits någon revisorsanmärkning, det har funnits någonting i den stilen som sen inte har kommunicerats, utan man har försökt stuva undan det. Och det är ju också förödande att man kan komma på ett stort företag med att försöka skyla över någonting. Och där någonstans är ju risken väldigt stor att Spotify är just nu.
Mm. Precis, faktumet att kriminella utnyttjar Spotify för att tvätta pengar hade inte behövt vara ett lika stort problem för Spotify om de hade sagt vi välkomnar den här granskningen, vi tar den på allvar, vi kommer jobba vidare med detta. Det vill säga att man hade visat att man tog själva frågan på det allvar som det kräver. Men det gör man ju inte.
Gör våra rättsvårdande myndigheter tillräckligt i den här frågan, Henrik?
Det korta svaret är väl att de rättsvårdande myndigheterna aldrig gör tillräckligt mycket i den här frågan och kan inte göra tillräckligt mycket i den här frågan. Det här är ju oerhört, som vi var inne på, mångfacetterad, avancerad verksamhet, och man ligger, tror jag, alltid lite steget efter. Men det sker ju ett stort arbete både inom de rättsvårdande myndigheterna, men kanske ännu viktigare är ju det arbete som sker i bankerna. För det är ju där de här pengarna flödar igenom, och att det finns tillräckligt vassa varningssystem där är ju oerhört viktigt. Och det är ju någonting som bankerna investerar mycket i och kommer naturligtvis fortsätta att göra.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Stort tack för det, Henrik, Tobias och Ellen. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.